Vem ska jag säga till?
Nu kör jag.
Du?
Ja.
Välkomna. Vilken... Du är inte på något bra humör.
Ja, men vad fan tror du? Vad har jag sett och gjort här? I en och en halv jävla fucking timme. Och i hela dagen igår.
Berätta från början vad som hände.
Var det igår eller i förrgår?
Förrgår.
I förrgår skulle jag uppdatera mitt operativsystem i min Apple-dator.
Ja, till det nya som alla har.
Ja, som alla har.
Ja.
Det slutade med att jag fick radera hela hårddisken på allt innehåll.
Ja.
Jag satt i Apples kundsupport en hel dag, en hel arbetsdag. Från att jag kom hit till att jag gick hem. Och det sista som hände var att vi raderade hela jävla fucking hårddisken.
Ja.
Och igår var jag hemma och liksom försökte skrapa upp spillrorna av mitt tidigare dataliv. Men jag har fått ihop det ganska bra. Men det gjorde ju också att alla inställningar i GarageBand som vi spelar in podden i var ju borta. Och ni som har lyssnat på podden förut vet ju hur jag har kämpat med det här. Ända sedan avsnitt 1. Jag lär mig ju aldrig heller. Utan jag får ju alltid börja om på noll.
Men avsnitt 1, då satt ju mickarna bak och fram.
Ja.
Vi är ju analfabeter på det här. Men jag tycker ändå, jag är imponerad, du har suttit liksom tyst och sammanbitet i 2 dagar nu.
Det som kommer rädda den här podden, det är att jag hittade en Red Bull. Jag är helt dränerad på energi. Nu ska vi se om det blir några vingar. Eller om det växer ut horn kanske istället. Nej då, det är inte så farligt. Nu är vi igång i alla fall.
Men du, det är ju hemskt att behöva radera hårddisken på allt innehåll på något sätt. Men vet du vad vi gör istället?
Mm.
Vi säger så här, välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 204.
Välkomna allihopa.
Nu har mina arbetsbänkar och mina stillagehyllor kommit till garaget. Och på fredag när podden släpps, då kommer jag stå ute i Vallentuna och skruva ihop skiten tills mina händer blöder.
Jag kopplade bort mina öron. Vad intressant, tills jag hörde bara vad du sa egentligen. Vad kul! Jag hörde inte inledningen. Men sen
så jag köpt duschkabin, toalettstol, handfat, innerdörrar. Alltså nu ska vi prata om övervåningen. Mm. Och sen så till nedervåningen, garagevåningen, där har jag fått de här stora röda arbetsbänkarna som väger typ 170 kilo per bänk och 6 stycken stillagehyllor. Så det kommer bli otroligt kul på fredag.
Ja, fan.
Det vill säga idag, eller imorgon för oss idag för våra lyssnare. Plus att jag, alltså i samma takt som du har suttit och svettats och skrikit och våndats och mått dåligt, så har jag liksom bara fått så här positiva besked och njutit av livet.
Ja.
Karma.
There's something wrong with karma.
Jag har i alla fall köpt min vita sektvan 2013 E150 från San Fran.
Ja.
Det roliga, det var att när Forsen var och kikade på bilen och skulle lägga handpenning på den.
Tror du många av våra lyssnare vet nog säkert vem Forsen är?
Det tror jag.
Hollywood Hank även kallad.
Ja. Det är en jättegammal kär vän till oss. Ja. Ända sedan
är man
Live and Jive-tiden.
Då vet man vem Hank är.
Det är säkert... Ja, det är, vad kan det vara, 20 år sedan vi började hänga?
Ja, typ.
Men han var i alla fall och tittade på den och när han då la handpenning på den, då tog han bilder på den.
Mm.
Och då hittade han också då en bild inne i bilen. Vilket är roligt eftersom vi kallar den för sektvänen.
Mm.
Men det är liksom en bild på min andlige ledare.
Ja.
Eller troligtvis då sektledaren som ägde bilen innan.
Mm. Har han kvar den där bilden? Han borde ta en bättre bild så att du kan göra en liten knapp av den där och ha på jackan, känner jag. För det var en väldigt rolig bild.
Jag tar upp den här nu så ska du få beskriva vad är det du ser här egentligen. Jag skulle ju säga att det här är en sektledare som i någon frisörsekt. Han är oerhört väl friserad.
Vet du vad det är? När jag ser honom så tänker jag, det där skulle kunna vara Earth, Wind and Fires producent. Det är alltså en bild på en man från tidigt 70-tal. Med en väldigt elegant frisyr. Det är som en, att han har en stor svart lussebulle på huvudet, skulle man kunna säga. Eller?
Ja.
Vi får lägga upp den.
Man blir i alla fall glad av den.
Fan, den där känns nästan som en t-shirt. Alltså, att vi skulle göra en t-shirt av den där. Och vi kommer till det. För jag har en idé nämligen som vi ska snacka om senare.
Ja, den hör ihop med sektvärnen.
Och podden på något sätt. Ja. Från och med nu känner jag. Det är kanske poddens andliga ledare. Din och min andliga ledare. Ja, nu vet inte folk.
Det här är våran guru.
Vi måste lägga upp en bild på det här. Jätteroligt. Och du måste ha en stickers med den där påvänen, känner jag.
Ja, men det här är ju en
sticker. Är det en sticker?
Det är det.
Men han har inte lagt beslag på den här när du hängt. Den måste komma med bilen.
Ja, det hoppas jag verkligen. Annars blir vi ju känns... besvikna.
Ja.
Kanske så att Hank kommer gå omkring med den här på, eller forsen. Så ja. Han kommer gå och sätta den här på kylskåpet.
Ja.
Tillbedja honom.
Ja.
Ja, vi får se vad våra lyssnare säger.
Det är alla vänars skyddshelgon.
Det är det, det är.
Du, jag läste en kul grej på nätet.
Mm.
2012 så var det en man i Chicago som köpte en bil. Och registrerade den på sin otrogna ex-flickvän. Sen parkerade han den på O'Hare's flygplats. Och lät den stå där. Du vet ju hur jävla dyrt det är att skita och betala på flygplatser. Det var ju en ganska bra hämnd på hans för detta slampiga flickvän. Eller jag vet inte. Hon kanske inte alls.
Köpte han en bil?
Ja, han köpte en bil.
Det måste ju ha varit dyrare att köpa en bil.
Han kanske köpte en skitbil för fan.
Ja, han kanske
för 200 dollar.
Ja, det kanske han gjorde.
Ja. Och jag vet inte, det kanske var han som var dum i huvudet. Det kanske inte alls var hon som var slampig. Hur som helst så var det han. Han var arg på en av någon anledning så han parkerade den där. Och så fick den stå där. Och efter en tid så fick hon en p-bot på, kan ni säga? Nej, det kan du inte. 105 761 dollar. Det vill säga typ 880 000 kronor i parkeringsböter.
Men det är ju någonting som är skevt med USA.
Ja.
Det är ens möjligt ja. Att få en bot.
Ja, den stod där och tickade på bara liksom.
Ja.
Men så en miljon nästan.
Men jag tänker, när det satt 500 parkeringsböter på den, borde de inte tänka, den här kommer aldrig hämtas.
Nej, men man tycker det.
Det är någon som har rest väldigt, väldigt långt.
Ja, men det var en bra hämnd om hon nu var, hade varit dum på något sätt.
Ja.
Det är drygt att åka på en miljon i p-böter.
Jag vet inte om det var en så rolig historia. Där.
Nej, det tyckte jag var jätteroligt. Ska jag göra till dig när vi åker till USA någon gång?
Ja, däremot, på tal om det så kan jag ju sakna ditt segment där du drar roliga historier. Det här är ju liksom ett segment där du briljerar.
Vad var det vi kallade det? Veckans muppstopp, är det du tänker på?
Exakt, muppstoppet. Ska jag ge mig på ett svagt försök på ett muppstopp?
Jättegärna.
Jag funderar på om
den röda tråden för muppstoppet var ju ofta att det var under bältet humor. Kommer det bli det idag?
Nej, det här är bara, det här är inte ens, det är nog under skosulan.
Aha, okej. Okay.
Mm. Jag tänker så att det här är så dåligt så att jag kanske lägger på mig en dialekt.
Ja.
För att testa av det.
Ja, prova det då.
Du, vad hittar jag däck med svensk text? Här finns det ju bara dubbade. Du, hur ser man att en kvinna jobbar på en bensinstation?
Nej, jag vet inte.
Hon är hög och tanig.
Ja.
Eller man kanske ska betona på och. Alltså och, hög och tanig.
Ja.
Du förstod det. Du, har du sett den här nya filmen om lastbilar?
Jag vet inte.
Nej, men jag har sett trailern.
Den var lite rolig.
Du, hur ser man att en bil är från Jamaica?
Jag vet inte.
Det ser man på registreringsskylten.
Ja, just det. Men vet du, det blir nästan roligt. Om jag försöker hålla mig för skratt, då tror jag det här kommer bli roligare.
I vilket land tillverkas flest tyska bilar? Saudiarabien.
Det sista var så dåligt. Det var ju sådär som min 4-åring skulle, men det stämde ju inte.
Nej. Sorry, vi är stekiga.
Nej, det fanns någonting tyckte jag.
Det kommer aldrig hända igen.
Ah.
Du, Hansen Racing,
ja,
de är ju ständigt aktuella.
Ja, det kan du ge
dig. Jag snackade med Niklas häromdagen. Och det Vi är så glada.
Vi hade ett telefonmöte med både Niklas och William för några dagar sedan. Ja, de var sprudlande glada.
Ja, man blir glad.
Ja.
Och vi är ju så himla glada att vi har nu ett förnyat samarbete med dem.
Mm.
För hela 2021.
Mm.
Så det är också kul. Men jag tänker också så här. I vår hobby, då vill man ju att grejerna ska gå snabbt. Alltså, speciellt om man håller på med street racing eller ladd eller åka fort överlag.
Mm.
Då har man det där i kroppen, att det ska gå undan.
Mm.
Men så står man där och ska byta ett simpelt filter eller en bussning eller så ska man montera nya headers liksom. Och så är det 2 veckors leverans.
Mm.
Det går inte.
Nej.
Eftersom man har den här åka fort-genen.
Ja, precis.
Det finns liksom inget tålamod för sega leveranser om allt annat går fort. Liksom.
Rätta mig om jag har fel, men bilhobbyn och kanske framförallt USA-bilshobbyn. Nej, jag skulle nog säga kanske framförallt åka på tvären drifting-hobbyn.
Ja.
Det är mycket folk med lågt attention span, eller på att säga.
Nej, men, ja, alltså, kort attention
span. Nej, men, så, det måste hända, vad heter det? Man är ivrig.
Ja.
Alltså jag menar att det är mycket bokstavskombinationer i den här.
Ja, alltså jag tror att det är väl kännetecknet med hela den här hobbyn att man har mycket bokstäver i körkortet och mycket bokstäver i diagnosen.
Ja, det var precis. Det var det jag försökte komma fram till. Men du gjorde det mycket snyggare. Ja, då går det inte att vänta.
Nej. Och det här har ju Hansen Racing tillgodosett.
Mm.
Man har liksom förstått sina kunder.
Mm.
Och det är ju det att beställer man någonting på hansenracing.se före klockan 12, då skickar de det samma dag.
Ja, det är fantastiskt.
Och har man möjligheten, då kan man ju också bara svänga förbi. Mm. Eftersom delarna finns på lager, oavsett vad du vill ha.
Mm.
Så tänker jag så här, det här är amerikansk service.
Mm, på svenska.
Ja. Det är bra.
Ja. Det var kul när vi gick runt där på laget första gången. Första gången man var på laget. För att man hade ju inte fattat hur stort det var.
Nej.
Det ser ju inte så stort ut utanpå.
Nej.
Men det sträcker sig över liksom 8 kvarter, känns det som, när man väl kommer in. Liksom.
Och lite som med Thunderbirds.
Mm.
Att man kan ta såna här hemliga hissar ner i underjorden.
Ja.
Där magman flyter.
Ja, precis. Ja.
Där nere har de ett grått system.
Det också har gemensamt med Thunderbirds är att det andas väldigt mycket 60-tal bakom kulisserna.
Aha, ja.
Du?
Kolla Ben på Thunderbirds.
Nej! Det har jag glömt. Det kommer man ju älska. För det gjorde ju min äldsta son när han var i den åldern.
Alltså,
var finns det någonstans?
Nej, men på TV.
Jo, men vad?
Man kan inte säga Netflix.
Och 2020 och 2021 kan man inte säga så här. Det finns på TV.
Ja, det finns på den där fyrkantiga grejen
finns
hänger
på
vägen.
Finns det på
Netflix?
Netflix.
Ja, det Thunderbirds.
Då blir det Thunderbirds.
Ja, men jag tycker det här är ju... jag älskar...
Ja, jag älskar alltså, Thunderbirds.
När mina döttrar kollade på Dora i 4 år, då hade jag liksom så här rash på hela kroppen. Mm. Jag kliade. Jag hade ont i öronen.
Mm.
Men när min son nu kollar på Thunderbirds, då, man hänger ju med själva
svårt
handlingen.
Svårt att inte sätta sig och kolla, för det är så snyggt gjort också.
Det är så jävla snyggt.
Ja, men det är klart att han ska kolla på Thunderbird. Det ska han få göra heller.
Så att gå in på hansenracing.se
och
spana in hemsidan och beställ delar med snabba leveranser.
Vet du, jag känner för varje sekund som går hur jag blir på bättre och bättre humör.
Ja.
Jag var på uselt humör när jag kom in och gnisslat den.
Jag har så mycket kul att prata om.
Men jag känner också nu att jag har...
Det kanske blir den bästa podden vi någonsin har gjort.
Ja, vi får väl se.
Jag tror fan.
Jag har en frågeställning som jag tror du kommer gilla att ta tag i.
Ja.
Jag tänkte nämligen att du och jag skulle liksom grotta ner oss i tankarna kring vad är det som krävs för att en bil ska räknas som en kultklassiker.
Aha.
Eller kultklassiker. Du fattar vad jag menar.
Aha.
Och jag tänkte att jag ska ta dig till hjälp för att reda ut det här.
Ja, men då måste jag ta fram en bild på min andlige ledare.
Ja, men det tror jag är bra. Jag har inte alls funderat på det här så mycket. Utan jag tänker att däremot har jag satt upp lite frågeställningar som jag tänkte att du och jag går igenom tillsammans. Och så kanske vi kan komma fram till något bra svar.
Mm.
Så att min första fråga är, behöver en kultklassiker till exempel vara snygg? Eller behöver den bara ha en udda design för att man ska tycka att den kan bli legendarisk?
Ja, jag tror absolut att den inte behöver vara snygg.
Nej, det behöver den väl inte
vara? Nej. Men den behöver ha personlighet.
Den behöver ha personlighet.
Ja.
Okej, vi tar nästa fråga då.
Ja.
Jag tror det skulle bli lite mer uttömmande svar. Men det kanske blir jättekort det här.
Ja, det var enkelt. Det börjar enkelt.
Kan en bil bli ikonisk
och
samtidigt fortfarande tillverkas? Mm. Jag tänker så här, Bugatti Veyron till exempel. Oavsett vad man tycker om den så är det ju, den kan vi vara ganska säkra på att det blir som en bil som folk tycker att det är en klassiker, en kultklassiker, en ikon på något sätt. Nu vet jag inte om den tillverkas fortfarande, men du förstår tänket. Vad tänker du där? Behöver den liksom...
Ja, men vad är det värsta? Alltså om man tänker sig ur ett så här Dodge Demon eller Hellcat-perspektiv. Är det en kultklassiker eller är den bara populär?
Jag kommer på en ny fråga. Mm. Kan en retromodell bli en kultklassiker? Förstår du? För en Charger är ju liksom... Eller en Challenger...
Ja, en 70
Challenger är kult. Men är en ny då, eftersom den är bara en blek kopia på en bil som redan är kult.
Ja, jag tror att svaret är nej.
Nej, eller hur? Ja. Nya Challenger kommer ju inte bli kult. Men gamla kommer för alltid vara en kult.
Ja.
Ja.
Nu fick jag ett sms från min fru.
Ja.
Som skrev, kan du swisha 150 spänn?
Ja, ja.
Jag gissar att hon står utblottad någonstans. Jag måste bara...
Swisha henne 149 kronor. Ja, men jag pratar lite högt då. Nästa frågeställning som jag tänkte ska hjälpa oss.
Att jag lämnade telefonen i andra rummet bara för att inte den skulle störa.
Ja.
Men då ploppade sms upp i datorn.
Ja. Kan du swisha och lyssna samtidigt?
Jag ska försöka.
Ja. Ja. Eller så tar vi en liten paus.
150, klar. Nej, men jag lyssnar.
Mm, ja, okej, okay, nästa fråga då.
Mm.
Måste bilen, den potentiella kultklassiken, vara en hit? Det vill säga, måste den ha varit populär medan den såldes? Jag tänker på liksom Pacer och Pontiac Aztek eller Ford Pinto. Eller DeLorean med för den delen. Ingen av de här bilarna sålde speciellt bra, men de är fortfarande kult på något sätt.
Ja, nej, jag tror inte att de behövde... Nej, det, precis. Jag tror att en kultklassiker kan bli kult av andra skäl.
Mm. Alltså, nämn några.
Nej, men jag tänker att,
alltså som en ful bil då kan bli kult. Liksom.
Nej, men jag tänker så här att jag tror att Pacer, den blev ju en kultklassiker efter Wayne's World.
Ja.
Och jag tror att DeLorean hade inte varit DeLorean så som vi ser DeLorean idag, utan Tillbaka till framtiden.
Bravo, bravo. Två filmer alltså som lätt kan göra en bil till kult.
Ja.
Mm. Men Azteken då? Ja, den är ju för sig...
Nej, men den har ju aldrig blivit kult.
Jo, men den blev ju kult i och med Breaking Bad.
Breaking Bad.
Vad fan?
Blev den kult verkligen?
Ja, men lite kult.
Den är ju ohyggligt ful fortfarande. Ja. Vi försöker ju rädda den i något avsnitt.
Okej, okay, men om jag kastar ur med den här bilen då. Den här har ju liksom inte... Peter Cruisen. Är den kult?
Nej. Vi känner en kille som heter Amadeus.
Eller jo, men förstår du jag tänker? Att den är ju så pass speciell och liksom... Ganska, inte alls. Nej, du säger nej.
Jag säger nej på den.
Ja.
Och jag ska bara för våra lyssnares vägnar ta fram vilket avsnitt det var när vi pratade om vad man kunde göra med Azteken. Det var avsnitt 164.
Ja, du ritade om någon Aztek.
Ja, men precis. Ja. Hur räddar man en Pontiac Aztek? Mm. Men inte fan blev den kult.
Nej, nej. Okej, nästa fråga då. Ja. Kan en bil med tråkigt utseende, men som har ny teknik, bli en kultklassiker? Typ Prius.
Nej.
Ja, men nu tänker du specifikt på Priusen. Tänk på frågeställningen istället. Kan en bil med tråkigt utseende, men som har ny teknik, bli en kultklassiker?
Nej. Men, nej. För jag tror att kultdelen ligger i personligheten.
Mm.
Alltså, så att...
Ja, men om vi byter ut ordet kult till ikon då?
Ja, men du menar att om 65 år så kommer man titta på Teslarna som när de kom så var de tråkiga, men de var så banbrytande så att de är...
Det du säger nu för mig in på nästa fråga, för jag hade nämligen skrivit så här: om en bil ändrar den allmänna uppfattningen eller snarare ändrar liksom uppfattningen om vad liksom en bil kan vara, Tesla S då, även om varken du eller jag tycker att den är speciellt snygg. Så det kollektiva medvetandet gällande att det här är en statusbil har ju gjort att hela bilbranschen har ju liksom tvingats tänka om. Mm. Och nog fan är det som du säger, att i framtiden så kommer man känna att den här bilen betydde så mycket för liksom kommande generationer av bilar. Mm. Så att den ändå måste ses på som en ikon.
Mm.
Eller hur?
Absolut. Jag lyssnade på senast Joe Rogan när han intervjuade Elon Musk.
Mm.
Har du hört den? Det var ganska bra.
Nej.
Det var en ganska det var bara en 3 timmars intervju.
Jag har liksom slutat lyssna på honom sen han åkte över till Spotify. Inte för att jag på något sätt tycker att det är sämre, utan för att jag glömmer bort att han finns.
Det är samma för mig. Man måste liksom, man har alla poddar samlade på
ett iTunes, och samma ställe.
Ett och samma ställe. Ja. Och så måste man lyssna på en podd på ett annat ställe. Det är lite trevligt. Det är inte service.
Nej.
Det är inte amerikansk service.
Nej.
Men
Spotify är svenskt också, men då, det är svensk service.
Ja, men Joe Rogan är amerikansk. Mm. Men jag tänker att det som Elon Musk säger där, det är att, förlåt, Joe Rogan, han sa så här, fan var man formulerade det, men liksom så här att Elon Musk har förändrat världen, och så kommer han kunna titta tillbaka och säga att jag var den som bidrog till att förändra hela världen. Då sa Elon Musk att nej, det här hade skett eftersom oljan är på väg att ta slut. Men däremot kanske Tesla har påskyndat processen med några år. Det var ju ödmjukt. Jag tror att han kanske har påskyndat det med i alla fall 8-10 år. Vad var frågan? Vad var svaret och vad var frågan?
Jag vet inte riktigt vad frågan var. Jo men det var ju hurvida liksom om en bil, ja men vi kom ju fram till att Teslan ändå på något sätt är en ikonisk bil, Tesla S:en, för att den ändrade folks sätt att se på vad som en statusbil kan vara. Vissa bilar floppar ju, men blir ändå ikoniska, medan andra bara glöms bort. Vad är det som gör att liksom ingen till exempel kommer ihåg en bil som Lincoln Blackwood, medan alla älskar Edsel? Förstår du vad jag menar?
Aha.
Det är två floppbilar.
Jag minns Lincoln Blackwood tydligt. Vet du
varför? Ja, men du är lite speciell. Ja, men du skulle kunna ha, du är en av de personer som kunna åka runt i en sån.
Det var en väldigt ful bil. Men det var...
Jag tror knappt att våra lyssnare vet vad det var för bil.
Det var ju en Lincoln Navigator med flak. Alltså det var ju en Lincolns...
Pickis.
Ja, Lincolns lyxbilspickis. Så det var en Lincoln Navigator fram till bakdörrarna. Eller förbi bakdörrarna. Och sen var det lite sånt där Hummer H2 pluttigt flak längst bak. Och så hette den Blackwood därför att det var svart träfoliering längst bak på flaket.
Aha. Okay.
Och jag minns att det var det var när jag bodde i New York, så hade de någon sån här promotion gig nere vid så här Pier 17. Alltså nere vid vattnet där vid en helikopterplatta, så de har ställt upp, tror jag, 3 eller 4 stycken Lincoln Blackwood. Och så var det så här att de skulle sponsra US Open i tennis. Och då hade de satt upp tennisbanor där nere. Och då var min kompis Johan och hälsade på. Och jag minns så väl att jag var så fascinerad av den här bilen. Man kunde vinna en bil. Och genom att man skulle smasha så hårt som möjligt. Och jag är helt värdelös på tennis. Så jag var ju ingen idé att ställa upp. Men Johan är grym på tennis. Jag minns att han smashade så jävla hårt. Men det var ändå långt ifrån att vinna den bilen. Men då var det första gången jag såg den live. Och jag minns att det här var liksom... det var det lyxigaste. Det var så härliga minnen.
Vilket år var det här, sa du?
Kan det ha varit år 2000?
Ja, men då var det ju också inte alls långt ifrån. Några år efter senare så köpte du en Navigator. När vi lärde känna varandra. Strax efter att vi hade lärt känna varandra så köpte du en guldfärgad Lincoln Navigator. Så att du var ju Lincoln-kompatibel.
Ja, jag var Lincoln-kompatibel. Det var jag.
Jag vet inte, det känns som att...
Eller kan det ha varit 99? Ja, skitsamma.
Ja, men du, det känns som att det här med vad som är en klassiker eller inte, det kanske är lite från person till person. Men sen finns det ju vissa bilar som alla är överens om. Typ DeLorean. Eller E-Typen är ju också liksom, det är ju en klassiker. Men jag tänkte så här, avslutningsvis, att vi ska lista några bilar, så ska vi se om vi är överens om huruvida de är klassiker eller inte. Bara lite snabbt sådär.
Förlåt, det måste ha varit 2001 med Lincoln Blackwood. Jag hade en 99. Så jag köpte ju den begagnad såklart. Men det var produktionen på kom igång i augusti 2001 på Lincoln Blackwood. Så det måste ha varit där, tror jag, precis innan, för det var så här för produktionsbilar skulle jag gissa, eftersom det var så demo skitsamma.
Nu kommer vi från ämnet, men apropå Pier 19, sa du?
Ja, eller 17.
17 eller nere. Kommer du ihåg när vi var där i krokarna? Det är jättetråkigt att podda om kanske, men vi var inne hos en Saab-handlare, du och jag, i New York, precis när Saab höll på att gå i konkurs. Och de var så jävla desperata och försökte sälja på oss varsin Saab och
Nej, men det var inte en skeva handlare som även sålde Saab.
Ja, så var det.
Ja, så vi gick in och kollade på Skever. Och så
men han var Saab-säljare på Öster.
För det var liksom halva huset där stod det liksom några trötta Saabar.
Ja.
Och han bar på en sån tung livsryggsäck.
Ja, det kändes som att han hade mycket lån och amortering.
Ja, han kändes som en riktig sopranogubbe.
Ja, verkligen.
Ja, han var djupt deprimerad och tittade på oss uppgivet. Ska ni köpa en Saab?
Ja, nej. Snälla köpa en Saab. Skitsamma, nu rinner vi igenom några bilar så ska vi se hur här tror jag vi kommer vara oense.
Aha, härligt.
Corvette Stingray från 1963. Är det en klassiker är det ju, men är det en ikon?
Nej.
Inte?
Nej.
Nej. Tror du skulle säga ja på den, ja?
Nej, jag tror inte.
Ja, okej.
Okay. Nej, den är ganska fin, men den är ikon, vet jag inte. Nej.
Split window.
Nej,
inte i din värld. Nej, okej. Okay. Mm.
Inte ikon.
En kultklassiker.
Kult? Nej.
Nej.
Den är skitball.
Ja, okej, okay, okej.
Okay. Inte kultklassiker.
Nej. Okay.
Det krävs mer.
Om det krävs mer så kommer du nog typ säga nej på alla på den här listan.
Aha.
För min nästa då. Ja, den här borde du... Ja, vi får se vad du säger.
Aha.
Tucker Torpedo.
Ja, ja, det tycker jag är en kultklassiker.
Mm.
Och det är egentligen av... alla känner ju till Tucker, men den hade så mycket... quirkiness.
Ja.
Alltså den hade så mycket tokeri.
Ja. Har du sett den filmen förresten?
Ja.
Ja, visst är den bra.
Men du,
ja.
Jag såg om Le Mans 66 med Matt Damon. Den som vi såg på bio i Borås.
Ja.
Jag såg om den i
förra. Fan, det måste jag ge i helgen. Men jag har sett den två gånger. Såg inte vi den på bio två gånger, du och jag? Jag för mig.
Nej, jag såg den en gång på bio. Ja. Men nu när jag såg om
den. Ja, den var bra va?
Alltså, den är så bra. Det är fan en av världens bästa filmer.
Det är så va? Ja, nu går vi vidare med min lista här.
Ja, förlåt.
Ja. Ja, här vet jag vad du kommer säga. Din jävla raggarsvin. Ferrari 250 GT. Världens kanske vackraste bil. Är det en kultklassiker?
Nej.
Nej.
Men det är en vacker klassiker.
Ja, men,
men den är inte kult.
Nej, inte kult. Men... ikon då, vi byter ut, vi ser ikon från och med nu. Jag tror att det som snurrar till det här är att det är faktiskt skillnad på ikon och kult. Det har du ju helt rätt i.
Ja.
Ja. Men är det en ikon då? Det måste du ju säga.
Ja, det är det.
Ja, okay.
Det var väl en sån de hade i Fira med Ferris, en sån cab va?
Ja, det var nog kanske.
Jag tror det.
Det bör vi veta.
Ja,
kan
ha fel.
BMW 8.
Men jag kan ha rätt.
Ja, BMW 850.
Nej.
Nej.
Nej,
det tycker inte jag heller.
850,
den
har ju någonting som inte än,
nej.
Men den här, den kommer,
jajamän.
Den kommer växa på oss.
Ja, det kan du ge dig fan på.
Det är ju någonting med de där lyserna och...
Den där har man ju skrattat åt många år.
Ja.
Men nu ser jag, nu fick du upp den där bilden, någon som har sänkt den lite grann och gjort den. Okej, okay, nästa då.
Förlåt, men BMW, jag tycker du går så fort fram.
Ah,
den 850, den står sig väldigt, väldigt bra i designen.
Ja, den gör ju det.
Det som inte står sig på den, det är dörrhandtagen och backspeglarna. Men
det är lätt
det
fixat.
Det är en quick fix.
Ja,
fortsätt då.
Mm. Fiat X19.
Nej. Nej, alltså...
det är inte en ikon.
Nej.
Nej.
Och grejen att... Jag hade
fast nog blir du lite glad när du ser den.
Jag hade en period när jag blev väldigt glad av att se den här.
Ja.
Alltså den
gud, den har lite Testarossa över sig när jag tittar på den nu.
Ja, men det var bara för att just den här bilden.
Ja, men det var just den där bilden.
Ferrari-fälgar.
Ja.
Men den var ju ball när vi var små. Mm. Men det berodde ju på att vi också var
små.
Korta.
Ja.
För att skulle vi titta på den här med våra vuxna kroppar så är det ju... Alltså, min son Milo har ju en leksaksbil med större än den.
Ja, nästa då.
Mm.
Saab 900 Turbo från 1979.
Nej.
Jo!
Nej.
Ikon.
Nej.
Svensk ikon.
Nej.
Lika mycket ikon som Viggen.
Nej.
Eller som Små grodorna.
Nej,
okej.
Okay. Men vet du, Saab 900 Turbo Cab kan eventuellt bli en kultklassiker, men inte än. Men det som är med Saaben, det är att den har liksom såna här synliga liksom knappar på insidan av dörr.
Alltså nu tror jag att folk sitter hemma och skriker, vilken jävla Stockholmsidiot, hur fan? Det är ju en ikon för väldigt många, inklusive mig själv.
Ja. Men den har ju en schäferrumpa precis som Chevellen.
Ja. du har en Benny Senne-rumpa. Du?
Ja.
Nästa då.
Ja.
Mazda Miatan.
Nej.
Nej, men inte vad du gillar det lilla, men är det en ikon?
Nej, för den är ju väl ingen ikon.
Vad är det mest sålda Roadster?
Jag gillar inte små bilar.
Nej, nej. Nej, ja.
Men plus att Miatan, hade den bara funnits i sin första generation, mm, där 88, ja, 89 till 99.
Ja, det är en bra poäng.
Då hade det varit en ikon.
Ja.
Men sen så, snyggt, skulle den förädlas då fram till 2005, ja, var en ny kaross, och sen kom den ytterligare ny där 2005 till 2015. Mm, mm. Och sen är det den senaste som kom 2015. Liksom så här, det är bara en dålig evolution.
Det kan jag köpa. Bilen. Det kan jag verkligen köpa.
Mm.
Nästa då, Urquattron från 82.
Det är en kultklassiker, ikon.
Ja.
Alltså jag älskar den.
Deluxe bara.
Ja,
ja, extra allt. Ja.
Helst korta hjulbasen.
Mm. Här då?
Ja.
En bil som jag inte...
Eller är, förlåt, Urquattron, är det alltid med korta hjulbasen? Nej, det är det inte, va? Urquattron är liksom...
det tror jag.
Och sen så fanns den i en rallygrupp B-version som precis, har korta hjulbasen.
Ja.
Frän. Den är så frän så att jag, när jag ser den på annons så blir jag så här, fan, ska man inte ha en Urquattro i garaget? Men så kommer jag på att jag gillar amerikanska bilar.
Ferrari?
Ja.
Daytona Spider?
I
know that you do.
Nej, men
för mig är det nej, det är ingen ikon.
Men det är Miami Vice.
Ja, men det är inte samma sak. Miami Vice och ikon är inte samma sak.
Jo.
Eller är det en ikon? I din värld är det en ikon.
Nej, men det här är en sån ikon så det finns.
du kan verkligen inte koppla loss dig själv från liksom kunna bedöma vad som är sånt.
Nej, men jag är verkligheten.
Okej då. Sista bilen på min lista. McLaren F1.
Nej.
Jo, såklart att det är en ikon.
Nej.
När den kom så var den ju, nej. Det
verk... Nej, men vet du, den McLaren F1, den må vara revolutionerande. Men den är ingen snygg.
Nej, men det har vi kommit fram till att en bil inte behöver vara för att det ska vara en ikon. Skitsamma. Det känns som vad som är en ikon och inte en ikon. Det beror kanske mycket på tyck och smak.
Ja. Ska jag fortsätta på samma tema?
Ja, jättegärna.
Jag tänker, du och jag, vi är ju 70-talister.
Mm.
Och jag hävdade ju envist och på något sätt väldigt ensamt att 1974 var det bästa designåret i USAs historia.
Ja.
Många skulle säga 67, 68, 69.
Mm. 69 framförallt.
Ja, och jag håller ju såklart med om att 69 kanske är det bästa året för några modeller.
Mm.
Men det jag menar är att 74, då var alla bilar liksom snygga. Alla var inte snyggast.
Nej.
Men alla var snygga. Även de fula.
Mm.
Förstår du vad jag menar? 1969
så var Charger från 74 är ju inte snygg.
Men den är inte lika snygg som en
70.
Nej, du har rätt i. Men 74 så var hela rangen sammanhållen.
Ah.
Det var liksom som att 72 testade vi det här och 73 testade vi det här, men 74 så sammanfogade vi alla tidigare års spretighet och smält ihop det till en USA-bils symbios.
Det jag tror du egentligen säger är att det var snyggast på gatorna 1974. För då fanns liksom de gamla och de nya. De som var några år, förstår du?
Nej, jag förstår hur du tänker.
Ja.
Det var inte alls så jag tänker.
Nej, okay.
Jag tänker att 74 så var hela modellrangen hos alla biltillverkare var... Det var ingenting att anmärka på.
Mm, det stämmer ju
inte
alls.
Men... Sen är ju en 69 Camaro är ju såklart snyggare än en 74 Camaro.
Mm.
Men 74 så var hela Chevrolet-rangen, då fanns det inga fula bilar. Skitsamma.
Okay. Jag tror jag förstår vad du tänker.
Det är inte det jag ska snöa in på.
Mm.
Utan på 70-talet i stort. Och sen kommer jag då zooma in nu på veckans bil. En ytterst bizarr varelse.
Ja, vad spännande.
Mm.
Mm.
Okej, 70-talet, det var ju på något sätt epicentrum för personbilslyx. Alltså alla märken skulle erbjuda enorma, bekväma tvådörrars kupéer med ekerfälgar och träinlägg och mjuka, knappstoppade plyschsoffor och etsade fönster och du vet, liksom som Grand Prix och Monte Carlo och Cutlass Supreme och Continental och Gran Torino och så vidare.
Årtiondet med de också absolut vackraste namnen, ja. utan tvekan.
Ja. Mm. Ett årtionde när de fulaste kläderna mötte de finaste bilarna.
De fulaste kläderna mötte... Nej, det håller jag inte alls med.
Nej, men jag tänker så här Terulén-kostymer.
Ja, men det var mycket snyggt. Tänkte all den in från 60-70-talet.
Nej, okej. Okay, jag tar tillbaka på det sista. Du har helt rätt. Mm. Men det fanns också en tillverkare som erbjöd någonting som var mycket, mycket järvare.
Mm.
Och då pratar jag om Stutz Blackhawk. Alltså Stutz med zeta. Stutz.
Nu är jag som en fågelholk. Studs. Blackhawk.
Blackhawk.
Är det veckans bil alltså?
Nej.
Nej.
Nu förekom det mig. Jag skulle liksom pegga upp. Skitsamma.
Ja.
Men
sorry. Ja, den där ja. Oh, maffia bilen nummer ett på något sätt.
Ja. Mm. Och Studs Blackhawk ritades ju 1963 av bildesignern Virgil Exner.
Mm.
Som då tidigare var chefsdesigner hos Chrysler.
Mm.
Och det här, den här studsen, det var då en designstudie som innebar att man gjorde moderna designkoncept av en massa liksom insomnade amerikanska bilmärken. Och ett av de här märkena, det var då det anrika studs från 1911 som Virgin Exner sa så här, kolla, så här skulle man kunna göra det här gamla bilmärket från 1911 och så här skulle det kunna se ut idag.
Vilken kul idé.
Jättekul
idé. Ja, det känns också som en ganska modern idé.
Verkligen. Mm. Men de här designstudierna, de sattes liksom aldrig i, de sattes aldrig i produktion.
Nej.
Och det här var ju 1963 då.
Mm.
Men 1968, då gjorde då Virgil Exner om det här försöket att återuppliva studs. Och i samband med det så startades företaget Studs Motor Car of America. Och den första produktionsexemplaret av Studs Blackhawk levererades 1970 till Elvis Presley. Och han gillade den här så pass mycket så han köpte ytterligare 4 stycken.
Mm.
Och Blackhawken var liksom baserad egentligen helt och hållet på en Pontiac Grand Prix. Men eftersom den var så udda designmässigt och extravagant och extremt dyr så blev den också poppis då bland kändisar som Sammy Davis Jr. och Larry Holmes och Dean Martin och sådär.
Ja, den är ju också extravagant i det att den har mycket, det här kommer jag ha över sig.
Och nu till då den här lilla övergången som du förstörde.
Mm.
Men det är då inte Studs Blackhawk som jag tänkte prata om.
Nej.
Utan dess totalt okända syskon.
Mm.
Den trä- och mässingsklädda skapelsen med namnet Gwynprix.
Gwynprix. I have no idea vad det är för någonting. Är det konstigt att jag inte vet det? Bör jag veta det?
Nej.
Nej, vad bra.
Och precis som Studs Blackhawk så baserades även det här freak-monstret på en Pontiac Grand Prix. Jag vet inte varför de var så populära att bygga om på något sätt. Förmodligen för att grundlinjerna var ganska fina liksom.
Mm.
Och årsmodellen de valde, det var 1973.
Mm.
Men de lyckades bara bygga en enda bil.
Oj då.
Men den var så otroligt skräddarsydd i flera avseenden. För att mannen bakom Gwynprix, det var nämligen modeskaparen Bob Gwyn.
Det hör jag redan att det här kommer barka käppet till helvete. Folk, män primärt, som håller på med mode, ska inte rita bilar.
Nej.
Sa jag förresten, som ju har gått till Sjöakademin
och
ligger bakom ganska många av De Palmas skapelser.
Men om du ritar en streckgubbe så måste du lägga en pil bredvid och skriva streckgubbe.
Ja, uppåt. Nej, men det är sant.
Så att om du skulle rita som egenskap av modeskapare, om du skulle rita en bil så skulle den se ut som en Gwynprix.
Ja, det är sant.
Nu kanske inte heller Bob Gwyn räknas till en av de stora modeskaparna. Nej. Men han ritar i alla fall herrkostymer med breda slag och utsvängda ben. Och gärna med tillhörande kråsskjorta och kravatt och sånt där. Det var hans stil liksom.
Mm.
Så som du förstår så var god smak inte ett ledord för Gwynprixen.
Ja, ja, men det förstod jag redan från början.
För skärmarna, de var breddade och nosen och stötfångarhornen var i massivt högblankt polerad valnöt.
Ja, ja, just det.
Sedan hade han liksom förlängt karosshörnen med valnöt och lackat ihop det sömlöst, alltså med övriga karossen. Så att plåtkarossen övergick och så blev det liksom trä.
Han har ju byggt en bil med haute couture-tänk.
Ja.
Han har inte det är ju inte liksom prêt-à-porter, alltså produktionstänk överhuvudtaget. Här.
Exakt så.
Ja.
Och sen så var även då ovansidan av bagageluckan var i valnöt.
Mm.
Och inuti bilen, då var det som att någon som hade tagit liksom en överdos av skinn, plysch och knappar och sen spytt okontrollerat.
Ja.
Och i ryggstödet på stolarna så hade han för sakens skull även broderat in en gigantisk adelsstamtavla som inte tillhörde någon.
Nej.
Och innertaket var klätt i kashmir och mink.
Ja, nu börjar jag ju för sig känna att den här bilen kanske har någonting.
Ja, men det är det som är det sjuka. För du ska strax få se lite bilder. Den har någonting.
Ja, ja.
Och allt krom, som lister och handtag och allting sånt, ersattes med mässing.
Mm.
Och Gwyn hade då hoppats att han skulle få bygga 500 exemplar av sin Gwyn Prix lyxkryssare.
Ja.
Men eftersom priset var $50,000, det vill säga mer än 10 gånger priset för en Pontiac Grand Prix från samma år, så ställde sig de flesta lite undrande, för att omräknat till dagens pris så skulle det vara runt 2,5 miljoner.
Ja.
Och det ville man inte betala för en Pontiac Grand Prix.
Nej.
Men kolla, visst känns den lite Nalle Knutsson? Vet alla vem Nalle Knutsson är?
Våra äldre lyssnare kanske.
Kolla vad den liksom är valnöt.
Nalle Knutsson var ordet, ja, precis. Den är ju ganska norsk också på något sätt.
På vilket sätt då?
Nej, men det är liksom extra allt. Och liksom, den här skulle ju Runar kunna komma och åka lika gärna.
Eller åtminstone en sen 70-talsrunar.
Eller Dag Finn.
Ja.
Eller han bygger en racebil av den här.
Men kolla, här ser den med ekerfälgarna där. Och
så som ett jävla trädäck där bak. Som en jävla båt.
Men som sagt, den här hamnade på auktion för inte så länge sedan.
Ah.
Och den gick bara för typ $20,000.
Jaha.
Så det var ingen som ville ha den heller. Men jag tänker att den är ändå värd att
det där var en rolig veckans bil.
Restaurerad,
tycker jag. Shit. Det där var kul.
Ja. Och det, mina vänner, det var veckans bil.
Från ett troget segment till ett annat. Nu tänkte jag snacka lite motorcyklar. Det har nämligen blivit dags för dealen med hojen.
Ah.
Northbike. Dream it, live it.
Vi snackade ju tidigare om vad som krävs för att en specifik bil ska räknas som en kultklassiker. Och den här frågeställningen lirar ganska bra med ämnet som jag tänkte snacka om nu. För jag tänkte nämligen snacka om motorcykelikoner. Nu kan det vara så att det finns några som bara lyssnar på dealen med hojen och inte förstår vad jag menar när jag säger att vi pratade om klassiska bilar för en stund sedan. Och då måste jag förklara att dealen med hojen är ju ett segment i den långa podden dealen med bilen, så, som man ju också hittar på iTunes och Spotify och så vidare. Så om ni mot förmodan har missat det här, så ta och lyssna på den, får jag lov att säga. Anyway, för några veckor sedan så roade jag mig med att gå igenom Northbikes modellutbud och snacka lite om de olika hojmärkena och deras historia. Och från och med idag och några veckor framåt så tänkte jag återvända till vart och ett av de här hojmärkena som Northbike säljer och lyfta fram en ikon från varje märke. För varje enskilt märke har ju oftast en modell som har blivit legendarisk.
Är det här det ikoniska avsnittet?
Ja, jag tror fan det. För den här,
varför ska vi alltid sätta ett epitet på avsnittet?
Det mest för vår egen skull. Det är lite roligt. Ja. Mm. Men med det här sagt då, så tänkte jag att den här veckan ska jag ta mig an den mest ikoniska modellen som finns. Märket som är mamma till den här modellen är Triumph. Och jag tror att vare sig man gillar Triumph eller inte, så måste man ändå hålla med om att modellen jag ska snacka om idag är en av de mest ikoniska modellerna som byggts. För det är svårt att inte kalla en modell som mer eller mindre sett likadan ut i 8 decennier för en ikon.
Mm-hmm. Du betonar som att du skulle säga 800 år.
Nej, 8 decennier.
Uh-huh.
Det är 80 år.
Uh-huh. Det är ändå inte lite.
Det var vid motorcykelutställningen vid Londons Earl's Court 1958 som allting började. Det dröjde inte så lång tid efter att utställningen hade slagit upp dörrarna innan man förstod att det var en då helt ny motorcykel som skulle komma att bli the talk of the town, eller the talk of the show åtminstone. Namnet som det viskades om med andakt var Triumphs Bonneville. Ja. Den här hojen hade ju precis allt som en hoj behövde ha för att bli herre på täppan vid den här tiden.
Framförallt namnet.
Ja, precis. Jag ska återkomma till namnet. Den hade en ny, helt ny motor på 46 hästkrafter som gjorde att den fick en toppfart på lite drygt 180 km i timmen. Och även om 46 hästar och 180 km i timmen kanske inte låter så mycket idag med tanke på att Kawasaki H2 som vi pratade om tidigare, den har ju över 300 hästar och toppar 380. 1958 så var 46 hästar och 185 knyck. Det var ganska mycket, trots allt. Men prestandan var bara halva anledningen till varför den här hojen slog ner lite som en bomb. Designen var nämligen lika gracil och sexy som priset, som låg på ynka 300 pund. Och det var väldigt billigt för en sån här hoj redan på den tiden. Jag tror att det motsvarar ungefär 80 000 kronor med dagens penningvärde. Och det är ju billigt för en värstinghoj.
Ja.
Namnet Bonneville då, som du var inne på, det är ju inte direkt engelsklingande. Men den här nya hojen...
Det är därför jag gillar den så otroligt mycket.
Ja, den känns ju väldigt Kalifornien. Men den hade i alla fall fått sitt namn som en hyllning till det hastighetsrekord som Triumph hade satt i Bonneville 2 år tidigare. När de hade lyckats pressa upp en av sina hojar i hela 344 km i timmen. Ja, det är mycket. Bonnin, som den kallades då, den blev omedelbart en ikon. Och tävlingsmodeller av den här hojen med lite högre styre och det liksom klassiska peanut-tanken såldes som smör både i England och såklart även i resten av världen. Men kanske framförallt i Kalifornien. Jag snackar ju förra veckan tror jag det var om Marlon Brando och filmen The Wild One. Och precis som många felaktigt tror att James Dean körde ihjäl sig i en Porsche Spyder så tror jag att många tror att Brando körde en Bonneville i The Wild One. Men det var faktiskt en Thunderbird som han körde.
Thunderbird.
Hastighetsrekordet i Bonneville och Brandos traja i The Wild One hade hur som helst krattat manegen för Bonnevillen. Så när den kom så var det inte så konstigt att den blev en favorit för i stort sett varenda wannabe-biker och café och track-racer som fanns runt om i världen. Bonnevillen har haft 3 utvecklingsfaser skulle man kunna säga. När Triumph släppte T120 1958 så gjorde man det under parollen världens bästa motorcykel. Så självförtroendet var det inget fel på. Och jag har ju alltid hävdat att de snyggaste modellerna, vare sig det gäller bilar eller hojar, de byggs ju när företag känner att de har medvind och självförtroende. Mm. Och det hade Triumph verkligen 1958. T120 hade en parallell twin på 650 kubik. Och siffran 120 skulle skvallra om hur fort Triumph påstod att den här hojen skulle klara av att komma upp i då. 120 miles per hour, det är ju 193 km i timmen. Och riktigt så fort gick den ju inte, men 185 är ju ganska nära i alla fall. Bonnevillen utvecklades för varje år som gick. Och den fick en kraftigare ram 1963. Och då byter man även ut elsystemet från 6 då till 12 volt. Och 1971 så introducerade Triumph även sitt oil in frame-koncept som gick ut på att motoroljan, den fanns liksom inne i ramen istället för i en separat oljetank.
Aha.
Och 1972 så blev den dessutom 5-växlad då. Året därpå så gjorde en ny Bonneville entré, för då släppte man nämligen T140. Och Triumph kände sig tvingad att göra det här för att vid den här tiden så hade japanerna börjat pumpa ur sig riktigt bra och snabba hojar. Mm-hmm. Så för att inte bli ifrånåkta då, så byggde man alltså T140. Den här hojen hade en 744 kubiks motor, men den byggdes även i några få exemplar med en 724 kubiks motor, alltså en lite mindre. Och den här hojen hade även skivbromsar fram och bak istället för trummor då, som T120 hade haft. Men andra generationens Bonneville kom efter att Triumph gick i konkurs 1983.
Mm-hmm.
Men företaget uppstod ju igen, tack och lov, samma år, fast under ny ledning då. Och när Triumph gick i putten, då försökte först en affärsman och motorcykeltorsk som hette Les Harris köpa bolaget. Och Harris tillverkade redan delar till Triumph. Men istället så var det en annan gubbe som hette John Bloor som fick ta över Triumph. Men Bloor och Harris, de ingick någon form av avtal där Harris fick tillverka Bonneville på licens. Medan Bloor då fokuserade på att liksom återuppbygga Triumph från grunden. För det var ju liksom ett trasigt Triumph som han tog över.
Mm-hmm.
Men på grund av att Harris då, som skulle bygga Bonnevillen, i sin tur då behövde samarbeta med en massa olika tillverkare för att få ihop alla delar till en hoj, så blev det svårt att få någon volym och lönsamhet i produktionen. Och Harris lyckades bara bygga 1250 hojar tror jag det var. Och när hans licensavtal gick ut så blev det inga fler Bonnevilles. Åtminstone inte för tillfället. Inte förrän år 2000 vill säga. För det var först då som den nya ägaren Mr. Bloor hade fått alla bitarna på plats då. Till det som idag är dagens Triumph. Och även om den nya hojen, alltså den som kom 2000 såklart var en helt ny och modern hoj, så hade John Bloor den goda smaken att se till att den såg ut som de gamla modellerna. Retrotrenden var ju inte superhet år 2000, så att Triumph ändå valde att låta den nya Bonnevillen se ut som de gamla, det skvallrar ju om vilken ikon de ändå kände att den här hojen var. Mm. Och den nya modellen, den hade då en 790 kubiks parallelltvinn, men den ökade senare till 865 kubik. Jag tror att det var 2004 eller 2005 som den blev större. Den hade fortfarande en förgasare ända fram till 2008 när den fick då elektrisk bränsleinsprutning. Men till och med då så lät man skalet till bränsleinsprutningen se ut som en förgasare för att den skulle likna gamla Bonnie då, så mycket som möjligt, vilket jag älskar att den fortfarande gör. Sen 2016 så tog Bonnevillen ett rejält kliv uppåt i cylindervolym. Då blev den ju, då kom det ju 900 och 1200 motorn då 2016. Och det här blev ju återigen en supersuccé för Triumph. Och man började utveckla syskonen till Bonneville som var baserade på samma 1200 motor som Bonnevillen hade då. Och när jag säger syskon, då menar jag verkligen att det var syskon, för man var supernoga med att föra vidare liksom Bonnevilles formspråk i de här syskonmodellerna. Och det här är ju i mitt tycke några av de snyggaste hojarna som kommit på senare år. Jag snackar liksom om Triumph Bobben som ju vår polare Rönn kör runt på. Som jag fick provköra ganska mycket förra året. Men framförallt deras Scrambler-modeller och Speedmastern och deras Truckston och Street Twinen som jag gillar. Och naturligtvis den i mitt tycke kanske ballaste av dem alla. Och som har kommit blivit lite av en ny favorit för mig. Ja. Och som jag ser fram emot att få provköra i vår. Och det är deras Speed Twin som kom 2019. Underbar hoj som ser ut lite som att en Bonneville från 70 har knullat med en sporthoj från 80-talet. Jag visar ju dig den här.
Den är skitball.
Den är jätteball. Antagligen så är det just den här kombinationen av design från min barndom. Alltså på 70-talet och min ungdomstid på 80-talet. Som gör att jag är så kär i den här hojen. Och hade det inte varit för att Bonnevillen är så ikonisk med sin tidlösa design, så tror jag att retrohojar som Speed Twinen och Scramblen och Truckston och så vidare, de hade nog aldrig sett dagens ljus. Så tack Triumph för att de fortfarande är så traditionella och brittiska och att de fortfarande förser världen med förfinad och kultiverad design i en värld fylld av plastig fulhet.
Är det inte också så att, alltså nu kan inte jag sätta fingret exakt på det här, men det är någonting med just Triumph Bonneville som den har blivit en sån café-ikon.
Ja.
Men också att den har blivit liksom någon form av måttstock på hur en retromotorcykel ska se ut. Och på ett sätt så känns det att man, alla gillar den. Jag vet inte, David Beckham har väl typ 40 stycken Triumph Bonneville. Och han åkte väl, kanske inte jorden runt, men han åkte väl på en långresa med sin
Bonneville. Jag har sett något sånt där. Han gav sig
när de hade
var i Brasilien
när, när han hade De Palma-handskar.
Ja,
det var en konstig grej. Men det är ungefär som att alla gillar 69 Camaron.
Ja.
Eller 70. Ja, du vet.
Ja. Men det är ju liksom också Steve McQueen-hojen och liksom Kalifornien på 60-talet. Men liksom den, ja, du har helt rätt i att den liksom får stå modell för alla retro-hojar. Jag vet att Royal Enfield har ju släppt en ny hoj nu som är snar. Det andas ju också väldigt mycket i Bonneville.
Ja.
Det var veckans hoj för den här veckan.
Ja, men den är ikonisk.
Ja, det är den.
På tal om ikoner så tänkte jag prata om någonting som jag nu snuddade vid alldeles nyss.
Mm.
Och det var en grej som slog mig häromdagen.
Mm.
Om man ska likna amerikanska bilar med kvinnor.
Likna amerikanska bilar med kvinnor. Okej, det här är tunnis. Det här gillar jag att du ska ge dig ut på.
Ja, men det är ju ett klassiskt begrepp att liksom när det kommer till form så de bästa amerikanska bilarna har form som ska associeras till en kvinnokropp.
Mm. Det gäller väl inte bara amerikanska bilar? Bilar i allmänhet, va?
Jo, men det är bara amerikanska bilar som har lyckats med det här.
Italienarna måste
jag... Ja, kanske inte. Ja, men här anser man ju att liksom, det finns några bilar, några få bilar som är de allra vackraste och de allra bästa. Det vill säga supermodeller. Om man då ytterligare gör en kvinnojämförelse.
Ja, ja, nu är väl inte supermodeller kanske det liksom optimala. Nej, men vadå? Jag måste väl ändå få påpeka det du säger. Jag gör ju en krick nu.
Ja.
Ja. Men visst, fortsätt då.
Ja, men jag
de har ju oftast inte så mycket höfter, menar jag. Det är bara liksom,
okay. Ja. Då tar vi bort ordet supermodeller och säger Valamptious...
Brazilians.
Ja.
Mm. Jag gillar smala. Det ska vissla i benpipen när de cyklar. Så smala tjejer gillar jag. Nej, jag skojar.
Men jag tänker så här. Mm. Om man tar en 70 Challenger eller en Cuda, samma kaross. Mm. En 67 Mustang eller en 69 Camaro och Firebird.
Mm.
Då har vi tre karosser som alla är fullständigt ikoniska. Om vi ska koppla ihop det med ditt förra resonemang.
Mm.
Men de har en gemensam nämnare. Och det här är en gemensam nämnare som förvisso finns på andra bilar, men inte så utstuderat som på just de här tre.
Mm.
Och då pratar jag om sidohöften.
Mm.
För om man kollar på då 67 Mussen, 70 Challengen och 69 Camaron och Firebird, så har de då en lång svepande liksom linje utan avbrott som börjar i fronten och fortsätter över huven och över liksom passagerardörren.
Mm.
Och sen efter dörren, då kommer då en otroligt tydlig kvinnohöft.
Mm.
Precis som man designade Coca-Cola-flaskan.
Ja, just det.
Samma sak.
Det enklaste att se det här, det är ju rakt uppifrån om man tittar på bilden.
Ja, verkligen. Och den här höften då går upp högre än huven. Mm. Och sen lite svepande nonchalant bak tills bilen då slutar.
Mm.
Det här är ett skolboksexempel på hur man inte kan motstå en bil.
Mm.
Och då läste jag också en artikel som hette The Psychology of Car Design.
Mm.
Som handlade om hur viktigt det är att bilen ska hjälpa dig att skicka signaler om vem du är eller vem du vill vara.
Mm.
Och det här är ju ingen raketvetenskap.
Nej, någonstans. Det är det vi tjatar om. Vi pratar om i den här podden.
Hela tiden.
Ja.
Men man pratar också om vikten av ett bra namn.
Mm.
Och det här blir en koppling till Bonneville. Och liksom att, hur mycket som namnet också signalerar.
Mm.
Att ungdomar på mitten och slutet av 60-talet fysiskt hade möjlighet att kunna tämja en vild häst i form av en Mustang. Det ansåg psykologerna vara en nyckelfaktor.
Mm.
Att liksom... För det skickade en signal. Vad har du för bil? Ah, en Mustang.
Mm. Ja, jag fattar.
En häst. Mm. Det är liksom det, inre bilder.
Mm. Också intressant att de bara tänker inhemskt. De sket liksom i resten av världen. Men det var ju 60-talet, så att det är klart
det,
att...
Vet du, det gör jag fortfarande.
Jo, men jag vet det. Men idag kanske det inte är lika lätt.
Nej, men en bil...
För jänkarna menar jag, att döpa en bil till något som bara jänkarna fattar.
Nej.
Ja.
Men de är ändå duktiga på det. Bäst i klassen fortfarande, ska jag säga. För en bildesigner, han börjar ju med att lägga liksom ett pussel där man målar upp bilden av personen som ska köpa bilen som de ska rita.
Mm.
Och här tar man liksom hänsyn till deras intressen, var de bor, hur de tänker och vilka färger de gillar och bla bla bla. Det är ju ett stort collage liksom.
Mm.
Och sen väver man ihop det här collaget till ett koncept som ska göra målgruppen försvarslös.
Mm. På
något sätt. Och det här är lite som när de lanserade nya Broncon.
Mm.
Innan man ens fick se bilen.
Mm.
För det var ju en teaser som pågick i fan 17 år.
Mm.
Då släppte de namnen.
Mm.
Big Bend.
Mm.
Outer Banks. Black Diamond.
Mm.
Badlands.
Mm.
Och Wild Trash.
Badlands är bra.
Men jag säger det.
Ja, ja, ja. Det finns ju en bil dock, förlåt, jag bryter in. Som har tänkt på allt det här.
Ja.
Utom hur själva bilen såg ut. Som ett alltså bra namn på en bil. Och som ringar in det du pratar om. Med kvinnokroppen och så vidare. Det är ju Amazon.
Oh.
Det är jättebra. Men bilen i sig lever ju inte riktigt upp till sitt namn. Det var ingen Amazon som rullade ut från fabriken. Med långa ben och...
Nej, men jag tänker att en tvådörrars Amazon är ju en vacker bil.
Jo, men det är ingen Amazon. Det är ju mer än liksom...
Men Amazon är det bästa svenska bilnamnet genom...
Jo, jag säger ju det. Oh. Men det är inte det... Ja, fortsätt.
Vet du, Tänk om P1800 hade fått heta Amazon.
Ja, men en Amazon är ju en stor kvinna.
Jo, fast en Amazon är ju också, det är något, det är något förföriskt.
Ja, jo, ja, men precis. Ja,
och så här, här kommer det vackraste som Sverige någonsin har ritat.
Ja, så är det en flårtant liksom.
Så heter den P1800.
Ja, nej, den borde heta Amazon.
Ja, som jag sa.
Ja, men jag säger det.
Men, åter då till Big Bend, Outer Banks och Black Diamond och Badlands och Wild Track.
Mm.
Det de gjorde, det var att de först släppte de namnen så att folk började prata om det.
Mm.
Sen gjorde de logotyper och klistermärken av de här modellnamnen.
Mm.
Och smart. Och de här klistermärken, de påminner om Yeti, Patagonia, Overland Journal och så vidare och så vidare.
Mm.
Redan här var målgruppen fast.
Mm.
För här hade man talat om att ja, den här bilen heter Badlands och så här ser klistermärket ut.
Mm.
Då har folk redan där, inklusive jag, kapitulerat och bestämt mig för att jag måste ha nya Broncon.
Mm.
Punkt.
Mm.
Där är man fast liksom.
Mm. Ner med brallorna, fram med handkrämen bara. Ja. Men problemet var att man fick sitta och slita i stiftet alldeles för länge.
Flera år.
Ja.
Ja.
Mm.
Och det här är ju ändå ett vedertaget faktum att bilar har en personlighet.
Mm.
Men min retoriska fråga här, det blir ju, varför applicerar man inte det här tänket även på skitbilarna?
Mm.
Alltså varför kan man inte ge Audi A1 eller Nissan Micra eller Volkswagen Tiguan och de här skitbilarna lite personlighet?
Ja, Tiguan. Ja.
Mm. Alltså ett tema, ett helhetstänk.
Mm.
Istället för att de bara...
Jag döp om Tiguanen då, du som är så jävla...
Ja, men jag tänker att man måste ja, det handlar inte om namnet.
Nej.
Det handlar om att konceptualisera hela skiten.
Ja, ja.
Varför ska den där tråkiga, fula, anonyma bilen inte ens betyda? Alltså varför ska den inte stå för någonting? Nej, varför ska den inte ha personlighet?
Det handlar bara om självförtroende. De här bilmärkena du räknar upp har inte tillräckligt mycket självförtroende för att döpa dem till något balt. Speciellt eftersom engelska inte heller är deras modersmål. Tänk Nej. Om det blir fel.
Ja.
För britterna är också ganska bra på att döpa sina bilar.
Britterna är bra, jänkarna är bra.
Ja.
Men skulle man... Alltså så här, om Volvo, jag tror det, här, det ringer en klocka, jag tror vi har pratat om det här förut, men skulle Volvo på svenska döpa så här kommer nya Volvo V90 helveteskatten.
Mm.
Alltså folk skulle ju garva bara.
Ja.
Vi är ju lite mer modest.
Men Volvo skulle å andra sidan kunna döpa en bilmodell till Thor.
Ja.
Liksom,
eller varför inte,
Yggdrasil.
Eller varför inte igen döpa dem till Amazon.
Ja, en retro Amazon, ja. Det vore något.
Ja.
Ja.
Fan vad snyggt.
Mm, det vore gött.
Men, nu tänkte jag så här. Nu ska vi göra ett litet live-experiment.
Ja, det gillar vi. Ja. Det är mycket live-ande.
Ja. Mm. Vilket passar bra eftersom vi har våra live-dräkter på oss också.
Ja, men vi har ju det.
Du är ett stort troll.
Ja, och du är en munk. Ja.
Då slår jag tärning T9 och så säger jag så här.
Är du spelmästare?
Ja.
Eller vad heter det? Spelledare? Ja.
Jag har aldrig spelat rollspel i hela... Har du spelat?
Ja, jag har spelat Drakar och Demoner en gång när jag var... Jag gick på gymnasiet.
Jag fastnade aldrig hur det gick till.
Jo, men du är spelledare nu. Du hittar på vad som händer och så slår man liksom...
Ja, jag tappar intresse redan.
Ja.
Mm. Okej. Men, du och jag tillsammans, Uniont, vi hatar ju Opel.
Ja, hatar... Ja, det gör ju nog det.
Ja.
Ja.
För det är ju ett märke...
Tänk om de vill sponsra på den då.
Ja,
jag tänker... Då säger vi nej, det får ni inte.
Nej, men jag tänker att vi kommer till det.
Ah, okay.
För att Opel är ju ett märke helt utan hopp.
Mm.
Det står ju inte för någonting.
Nej.
Det finns inget utstuderat formspråk.
Nej.
Och man vet inte vem de vänder sig till.
Nej.
Och när vi var yngre, då körde de en slogan som löd "Look at Opel now."
Ja, det är en klassiker.
Vad fan betyder det?
Ja.
Det betyder ingenting.
Inte ett skit.
Nej. Men våra äldre gubblyssnare med inkontinensbesvär, de kan ju ändå få lite fjong när de tänker på Opel Admiral. Alltså fattigmansjänkan.
Ja, just det. Ja, precis. Ja.
Och skulle du och jag se en
vit... Och kaptenen för all del.
Ja, den med. Ja. Men det här är ju passé. Ja. Det finns ju inte kvar något DNA av
Nej.
Det här. Men jag tänker också, skulle du och jag se en vit Opel Manta GC med
retro.
Svart och grå och gul dekor
yes.
och Recaro-stolar, då skulle vi ju ändå vända oss om.
Ja, Opel GT med för den delen.
Ja.
Jag gillar den. Men,
men hur skulle man nu profilera om Opel?
Ja.
Alltså 2020 sålde Opel typ 2500 bilar i Sverige.
Mm.
Det är ju så, då är man typ sämst av dem alla.
Mm.
Alltså det är det är bottenskrapet av bilförsäljningen.
Mm.
Men om man då skulle sätta upp som mål att man skulle dubbla försäljningen,
mm,
då behöver man ju bara hitta en målgrupp där man kan konvertera 5000 personer per år.
Mm.
Och om vi skiter i deras tråkiga modeller och istället fokuserar på helikopterperspektiv, alltså helhetskonceptet.
Ja, vi behöver inte ta hänsyn till hur bilarna ser ut.
Nej, nej, okay, utan det här handlar bara om varumärket Opel.
Ja.
Vad kan vi plocka ut en grej som ändå är ball? Finns det någonting med Opel? Finns det någonting?
Jo, men det är väl det att de har ju någon form av rallyhistoria ändå. Har de ju.
Ja, men tänker man inte på... Mantan kan ju inte dra hela deras rallyarv. För att de här Opel...
Ja, men kadetterna.
Kadetterna, ja, och de här... Men de är ju så fula. Så ja, det väcker ju inte så här landsintegralen
inte tänka på... Nej, men okej.
Mm. Jag tänker så här då.
Mm. Du har redan bestämt dig för vad du tänker. Så allt jag säger är fel så länge det inte
är... Nej, nej, ja, nej. Det här är en unisons framväxande tanke.
Mm.
Jag tänker att de har loggan.
Ja, den är bra.
För loggan, ja, är fan är väldigt en blixt.
Ja.
Tänk dig hur Volvos fula logga ser ut. Eller tänk dig nästan alla bilmärken. Det är bara fula logga. Opel har en fucking
väldigt bra
blixt
logga. Ja, det har de.
Den är ju fantastisk. Jag, mm, tänker att loggan behöver framhävas.
Mm.
Tänk dig den där kromade blixten,
mm,
på en i övrigt högblank kolsvart bil.
Mm.
Alltså svarta rutor, svarta fälgar. Inget krom överhuvudtaget, mm, utan loggan.
Mm.
Och det fick mig in på en tanke. Om man tänker om Opel då bara skulle sälja svarta bilar. Mm. Alltså som
ja, det är ballt.
Konceptuellt liksom.
Men mina synopser, de plockar ihop den här idén. Om de nu har den där snygga blixten, då är det ju bara el de ska hålla på med.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Svarta elbilar, och så rikta inte in er på de här liksom målgruppen som håller på att dö ut av ålder. Millennials, de ska försöka,
ja,
eller
hur? Ja. Svart, Black Flash Edition.
Ja.
Black Flash.
Black Flash, vet jag inte om det var så jävla bra.
Flashback.
Ja, Flash. Det är bättre. För alla hatare som sitter på Flashback. Eller?
Men jag tänker att om alla bilar är svarta, alltså de här små elsubbarna såväl som elskåpbilarna, för, mm, de har ju hela rangen.
Mm.
Men tänk om allting skulle vara då kolsvart. Mm. Tänk vad fränt det skulle se ut hos återförsäljarna. Mm. Bara svart överallt. Ah. Det skulle se hårt och lite ondskefullt ut.
Ah.
Och det skulle vara, det kanske skulle ta 2 år, men, mm, det skulle vara ett sätt att tvätta bort den här beiga stämpeln.
Ja.
Jag vet inte, det kanske är skitdåligt, men det skulle vara ett statement.
Det skulle vara ett väldigt starkt statement. Jag kan gilla tanken på att liksom gå tillbaks till lite Henry Ford-tänket.
Ja.
Beställa vilken bil färg du vill så länge
den
är
svart. Och det finns ju 2 stora målgrupper i Sverige,
mm,
som är mottagliga för det här.
Mm.
Båda målgrupperna är ju lite luddiga.
Mm.
Dels alla svennar som per definition älskar tysk estetik.
Mm.
Helst strama Audi, ingenjörskonst, mm, själlöst, mm, det ska vara raka led liksom. Mm. Tyskt, svart polotröja.
Mm.
Här skulle Opel kunna bli liksom det deppiga alternativet. Alltså, för folk med en bister uppsyn, folk som
alltså tänker du emo ingenjörer typ eller vadå?
Ja, ja, sura jävlar.
Ja.
Svart bara.
Mm.
Opel, det är inte kul.
Nej.
Det är svart.
Ja, det är tråkigt.
Det är tråkigt. Det är,
ja,
jättesvart.
Ja, ja.
Ja. Det är mörkt.
Ja, just det.
Men sen finns det en annan målgrupp som är, mm, sinnessjukt stark.
Det är roligt.
Det är roligt, mm, ja. Men, och det är ju barnen.
Ja, det är roligt.
Det är roligt.
Ja. Allt är roligt.
Alla som har småbarn vet, mm, ju att de där jävlarna med sitt tjat, det är de som har hela makten vid köksbordet.
Ja, inte bara vid köksbordet.
Nej, hela i soffan och fjärrkontrollen.
Ja.
Om Opel skulle bli de där svarta bilarna med en blixt fram.
Mm.
Alltså,
för barnen.
För barnen.
Mm. 2 blixtar. SS kan det stå i skillen.
Jag skulle lova att barnen kommer dra sina föräldrar till en provkörning.
Jaha.
Speciellt om man gör ett superhjältetema.
Ja.
Där man typ delar ut svarta actionfigurer med en blixt på bröstet till alla som liksom besöker OF.
Menar du bokstavligen svarta actionfigurer? Typ liksom...
Inte Blaxploitation. Jag tänker liksom bara, det kommer en svart ansiktsmask.
Ninjas.
Ja, ninjas.
German ninjas.
Ja, exakt.
Tyska ninjor.
Ja.
Mm.
Alltså, det, jag tror man får tona ner det här tyska kanske.
Ja, ja, ja. Ja.
Med SS-symboler blir lite konstigt.
Ja, kanske
var
lite tej. Ja.
Eller så gör man det diametralt motsatta till vad du just sa. Det vill säga att de ska satsa 100% på pensionärer. Alltså ingen digital marknadsföring överhuvudtaget.
Nej.
Bara fysisk direktreklam till alla som är över 70 år.
Men är det inte det de gör idag, känns det som?
Nej, men det är ju ingen som marknadsför sig mot pensionärer. Ingen gör bilreklam för den köpstarkaste målgruppen av dem alla, 70 plus. Det är de som sitter på pengarna. Man handlar dessutom kontant. Opel slipper sådana där värdelösa privatleasingavtal med garanterat restvärde och fri service som är skitdyrt för bilmärkena.
Så kan man ha liksom så här editions så här att
Tena.
Ja, men att sätena, du kan kissa i sätena utan att det går ner i stoppningen.
Ja, det är jättebra. Precis, det är Tena inkontinens.
Tena edition.
Ja. Och så annonserar man
bara... Och Katrin Plommon helt fullt i handsfacket.
Ja, och marmeladkul. Och, ja, just det. Och liksom Anton Berg
After
edition.
Eight. Ja,
jag skulle köpa Opel direkt här. Och så annonserar man bara i PRO-tidningen. För 70-åringar, det är ju de nya 50-åringarna. De spelar ju paddel och Counter-Strike håller på.
Och så har man liksom dubbelt så stora mätare och jättestora knappar. Få, men stora, enkelt.
Ja, som Doro Edition.
Ja, men precis. Ja. Doro Edition, After Eight Edition och Tena Edition.
Ja. Ja. Och det här målet på något sätt här, det blir ju att här kan Opel riktas in och skapa en lojalitet hela vägen i mål.
Vet vad de har då, alla Opel-bilar? Kassettdäck.
Oh.
Har de, så att pensionärerna kan köra sina gamla...
Sväng om dängor.
Ja. Ah.
Och så kan man, istället för luckat Opel Now, då är det Opel, din sista bil.
Ja, din sista färd.
Vi tar dig på din sista...
Vi tar dig i mål. Ja, just det. Det är bra.
Eller... Så, och det här är kanske det allra mest kontroversiella. Så får märket som vi avskyr helt enkelt omvända oss. Alltså att, om Opel får sponsra oss med två bilar under ett år, så kör vi veckorapporter där målet är att vi ska få en passion för märket.
Jag skulle inte ha några som helst problem med att åka Opel ett år. Det skulle vara värre för dig. Du är mer kinkig med var du åker.
Jag skulle, det var det. För mig skulle det vara hemskt.
Ja.
Men det skulle också vara jävligt spännande. Läskigt och spännande. Tänk om Opel lyckas få oss passionerade för deras märke.
Ja.
För jag tror att då kan vi få den passionen. Då kommer vi kunna, det kommer smitta av sig.
Ja, det kan du ge dig fan på. Nu tror jag dock att det som de föregående 10 minuterna har liksom diskvalificerat oss från någon form av samarbete med Opel överhuvudtaget. Men man vet inte, det kanske sitter någon spänstig marknadschef på Opel och säger att ska överbevisa de här två jävla sprättarna.
Ja.
Ja. Nej, det där var kul.
Nej, men det är en utmaning. Alltså, jag kommer ihåg när jag jobbade på Chevrolet, vi delade ju lokal med Opel.
Ja, just det.
Och det var ju liksom två läger. Det var ibland, jag ska inte säga att det var andra världskrigsstämning, det var det kanske inte. Men liksom vi var ju tvungna.
Ja, men då var det ju så att ni var Tyskland och de var Polen. De har väl inte så mycket att kaxa sig mot Chevrolet liksom.
Nej, men Chevrolet var ju också Polen.
Ja,
det var sant. Allt var ju bara en grå massa på något sätt. Men det var ändå att vi var ju tvungna att gå igenom Opel-landskapet för att komma bort till freedom and liberty.
Ja, just det. Opel var lite mer som Norge. De gjorde inte ens motstånd när jag insåg att det var
liksom, vi kunde klampa igenom där med geggiga skor. Ja. Det var liksom, och vi var högljudda och skrattade. Och
marscherade igenom det här bara. Ja. Fan, nu får vi skärpa till oss. Usch, jag känner att det blir lågt här nu.
Pff, inte alls.
Nej.
Ska jag berätta något fränt istället?
Ja, gör det.
Kolla på den här bilden och berätta vad du ser.
Jag ser en Porsche.
Ja. Apropå tysk ingenjörskon.
Ja, jag ser en gammal 356.
Ja, otroligt vacker.
Genomskärning,
uppstyckad kan man säga.
Ja.
Det här är en innovativ elfordonsplattform som har utvecklats av en brittisk startup som heter What
the Fuck?
What the Fuck? Electric Vehicle Company.
Vad heter de nu då?
What Electric Vehicle Company.
Okay.
Och de som, alltså WATT. Och den här heter då PACES, som står för Passenger and Commercial Vehicle EV Skateboard. Det vill säga någonting som vi förutspådde för 5 år sedan. Hur som helst. den här Paces-plattformen, den kan anpassas från sexhjuliga lastbilar och bussar hela vägen ner till sportbilar.
Mm.
För arkitekturen på den här bilen är helt skalbar. Mm. Det vill säga att man kan lägga drivningen fram eller bak eller på alla fyra hjulen, och batterierna ligger nere i det här skateboardchassit som man kan bara välja bredd och längd på.
Mm.
Och allting är tillverkat av lättviktsprofiler i aluminium, och så är de limmade ungefär som en sån här Lotus Elise.
Mm.
Men grundaren Neil Yates, han säger att den här... De här
vilket jävla brittiskt namn.
Ja, verkligen. Men Neil... successivt under den här podden så jag sjunkit ner djupare och djupare till nästan ett liggande.
Nästan som att du inte har något skelett, utan du bara är som en stor geléklump.
Jag är så svag. Ja. Så jag ligger.
Ja, flutit ut bara över hela kontoret.
Sätta mig upp. Ja. Det påminner om Neil Young. Det var det jag skulle säga. Mm. Men han säger att den här plattformen har utformats speciellt för tillverkning med låg volym, och då antingen för en vintage kupé, typ Aston eller en sportig bakhjulsdriven Roadster,
som
356 eller Cobra.
Mm.
Hela vägen till då kommersiella fordon som bussar och lastbilar. Men för att bevisa det här konceptet ska Watt nu producera sin egen sportbil, och det är den de kallar för The Coupe.
Mm.
Och det är alltså inte en Porsche 356 kupé, men den är en oblyg kopia.
Verkligen oblyg kopia.
Den är ju identisk.
Mm.
Det handlar väl bara om rättigheterna. Men de säger att den är tydligt inspirerad av Porsche 356, och den kommer att ha en bakmonterad elmotor på 40 kW och en räckvidd på 37 mil.
Oj, det är bra.
Ja, det är ju okej för en sån där liten bil. Liksom.
Ah, ja.
Och skateboardens utformning kommer ge bilen en viktfördelning på 50-50. Alltså 50% fram, 50% bak. Och tyvärr finns det liksom inget pris på den här.
Nej.
Men det är någonting med det här elbils-skateboardar. Där man bara... Och så fick jag en mail från en lyssnare som Stefan Ernryd sålde en Impala cab. Kan ha varit 67, jag minns inte riktigt. Jag tror man 67 Impala, gul Impala cab. I mint condition. För någon vecka sedan, eller om det kanske var tidigare, men så kom det ut en film på YouTube med då killen som då köpte den här bilen av Stefan Ernryd.
Mm.
Han har rivit ur original, om det var 396 eller 350, jag minns inte.
Mm.
Och ersatt med Tesla-komponenter. Så han har byggt en super-elbil. Visst mejlar jag den vidare till dig?
Nej.
Då ska jag göra det.
Ja.
Så att det liksom, och då får han då en gammal klassisk muskelbilskab med luftfjädring och allting. Fast den är helt ljudlös och går 0-100 på typ en sekund.
Jag kan inte låta bli att gilla det. Jag tycker det är spänst i elbilsbranschen just nu.
Ja. Vet du,
de är inte så traditionella. Nej. Allt är möjligt. Det är bara att kolla på den här Neil.
Spontant att rycka ur styckan originalbil.
Mm.
Ah, sådär. Mm. Men samtidigt, varför inte?
Ja, varför inte?
Vi bryr oss.
Nej, vi gör ju inte det.
Men jag tänker så, och är du purist? Så här, låt alla göra vad de vill.
Gör vad
för
fan
det,
ni vill.
Det är ändå kul.
Ja, det driver hobbyn framåt. Jag har kommit på ett segment som vi ska köra i nästa avsnitt som du kommer älska. Jag tror det i alla fall. Och nu får du är så värdelös på att komma ihåg, så sitter vi nästa vecka. Kommer du ihåg att vi skulle göra det här? Har du glömt? Det här får du skriva upp, för det här ska vi göra. Jag tror att du kommer tycka att idén är så rolig så att du kommer vilja göra det här. Vi ska nämligen bygga våra egna drömbilar baserat på andra bilar. Förstår du? Du ska få plocka ihop. Okej. Ämnet för nästa vecka.
Nu skriver jag sånt. Bygg din egen drömbil.
Ja. Och nästa
baserat
på befintliga modeller.
Aha.
Och det du ska bygga nästa vecka, första veckan, det är en modern GT-vagn. Förstår du så här? Jag vill ta de framlyserna. Jag vill ta liksom så här, så att du ska sätta ihop din drömbil.
Ah, som ett Frankensteins monster.
Ja, men precis.
Ah. Och första uppgiften, en modern GT-vagn.
Ja, så får du plocka från andra moderna GT-vagnar.
Ja, så här, för att göra det enklaste av de enklaste.
Mm.
Då skulle jag, nu ska jag inte säga svaret här.
Nej, men ett exempel bara. Ja.
Okej, då tar jag en Corvette C7-chassi.
Mm.
Och så tar jag en Bentley Continental GT-kaross.
Mm. Vad vill du ha för motor då?
Ja, precis. Ja, och sen så sätter jag in den motorn och så sätter alltså, de lysen och allting. Då får man en helt annat.
Ja,
spännande.
Det är lite kul, va? Ja. Ska vi inte försöka göra oss på det?
Absolut.
Ja, modern GT-vagn nästa vecka.
Ja. Sen, jag nämnde ju Stefan Ernryd, apropå den här gula Impalan. Men jag tjatar vidare om att han faktiskt har nu återigen slagit upp portarna. Så att ska man köpa en ny eller begagnad USA-bil så ska man ju kontakta honom. Jag kan säga också, just nu finns det hemma för omgående leverans. En 2020 Ram 2500 Crew Cab Laramie Night Edition med 6,7 liters Cummins diesel för 749 plus moms. En 2021 Ram 1500 Sport Rambox Night Edition för Hemin etanol 6,85 plus moms. 2020 Ram 2500 Big Horn med en 6,7 liters turbodiesel för 665 plus moms. Och
en, för alla norrmän där ute.
Jajamän. Och en 21 Ram 1500 Sport, också Night Edition på etanol, men inte Ramboxen, för 665. Sen har han en gammal kultklassiker i form av en 62 Chrysler Imperial tvådörrars hardtop med en 413 och tryckknappsautomat för 199 lappar. Och sen har han ett gäng bilar, 21er, på väg hem. Ram 1500, Ram 2500, Ford F250, två Silverados, både tunga och lätta, och en Cheva Cargo Van. De är alltså ny 2021 Cargo Van. Så att det händer grejer, och då är det bara att ringa 08 30 20 40 och hälsa från oss, eller gå in på hemsidan, kan man kika där också. Kan man kolla vad fan är det, stefanernryd.com. stefanernryd.com. Jajamän.
Du, jag tänkte på det här, vi snackade om bil- och motorcykelikoner tidigare i programmet. Frågan är om det inte är så att Bilsport och MC kanske borde vara de som är bäst på att avgöra vad som är det ena eller det andra.
Det är ju facit.
Ja, men lite så. För är det något de är otroligt bra på, så är det ju att hålla sig ajour med värdet på olika bilar. Jag kommer till exempel ihåg när i något avsnitt så pratade vi om den här Ford Mustang McLaren-bilen. Och då frågade vi Bilsport och MC i podden om det eventuella värdet. Och det tog ju bara några minuter. Sen så fick jag ju svar från deras värderingsexpert Fredrik. Som på ett väldigt enkelt och förklarande sätt beskrev varför den här bilen, som jag trodde var unik och därför ganska dyr, faktiskt inte var riktigt värd så mycket pengar som vi trodde. Han skrev ju att udda ju inte alltid behöver betyda att det är bra när det kommer till värderingsfrågan och så vidare och så vidare. Så att bara för att man liksom tror att man har en unik bil, eller kanske tror att man har en kultbil i garaget, och att den därför borde vara värd mycket pengar, så är det ju inte helt säkert att det stämmer. Och såklart så kan det ju vara precis tvärtom också, det vill säga att man inte fattar att bilen som man har haft i 40 år idag räknas som en kultklassiker och därför stuckit iväg i prisen och så inåt. Och då kan man ju behöva öka försäkringsvärdet. Därför tycker jag att man bör ta sig en funderare på om man har rätt försäkringsvärde på sin bil. För det är ju faktiskt fler än man tror som har missat det här. Så hör av er till Bilsport MC och stämma av med vad ni har. Så att ni har rätt försäkring på era bilar. Så att
det inte värderingen är ju skitviktig när det kommer till försäkringen.
Jo, men precis, som man inte står där liksom med skägget i brevlådan om något skulle hända.
Som du och jag gjorde när din Cobra gick upp i molekyler.
Jo, men jag hade ju rätt värde på den.
Ja, det är det jag menar. Ja. Men vi stod ändå med skägget i brevlådan under en kort period när vi inte visste vad som skulle hända.
Alltså, så var det ju verkligen. Du, konstigt uttryckte skägget i brevlådan. Det är jävla underligt. Vet du var det kommer ifrån?
Nej.
Det benämns första gången i Sverige i någon översättning av den engelska deckaren Beskapiller av Peter Chenny från 1959. Men i den engelska originalet då står det Who will get hurt? Men av någon konstig anledning så valde översättaren att översätta det till vem som ska sitta där med skägget i brevlådan. Och inom segling så finns det tydligen någonting som heter att fastna med skägget i blocket. Så förmodligen var det härifrån som man hämtade det här uttrycket då. Sen har det liksom blivit
med. Det är skitkul. Jag gillar ju det uttrycket, för att det är ju väldigt, en målande bild.
Man, ja, det är väldigt, man ser framför sig vad som har hänt. Ja.
Samtidigt så är det ju också lite märkligt, för att fastnar man med skägget i blocket.
Ja, då är det ju kört.
Då är det ju kört.
Ja.
Men att fastna med skägget i brevlådan, då är det väldigt lätt att ta handen och öppna brevlådan igen.
Det kanske brevinkastet snarare. Där kan det trassla till sig. Men brevlådan är ju väldigt, väldigt enkelt.
Ja, jag tänker ju brevinkastet som jag bor i stan.
Ja. Ja, skitsamma.
Men du, om man går in på bilsportmc.se,
mm. Yes.
Fick jag talfel, mm. Men bilsportmc.se, så kan man också då klicka på första sidan, så finns det någonting som heter, en länk som heter Våra filmer, mm. Och där kan man gå in och kolla bland annat
Våra filmer kan man kolla där.
Dels det, och så kan man titta på de här gamla filmerna när vi, mm, besöker DJ's Garage och Le Beef och Moon Eyes och Järuds, mm, om man nu inte har sett, mm, dem än.
Mm.
Så det är väl ett litet fredagstips att kolla på film.
Ja, ta med hela familjen. Speciellt frun och barnen, och gå och titta på alla filmer.
När barnen äger fjärrkontrollen och kollar på Talang.
Eller ännu hellre när barnen har lagt sig. Då kan det vara läget. För, ja, frun, nu ska vi titta på något.
Nu ska vi kolla på Krik och Ponka.
Ja, ihop. Ja.
Sen kan vi också nämna Gasoline Magazine. Sveriges, mm, bästa tidning, ja, om man gillar USA-bilar. Mm. Eller luftkylt eller,
mm,
någonting.
Mm.
Och tipset är att gå in på deras Facebook och hålla dig ajour med vad som händer. Därför att vi har ju Gasoline Car Show som närmar sig med stormsteg den 22 maj klockan 10-15 i Skokloster och den 25 september.
Mm.
Det känns som att det håller på att släppa nu. Eller så är det tredje vågen på väg, jag vet inte. Jag fick mail igår, mm, från Taffy.
Taffy?
Taffy Wahlberg. Alltså då inbjudan till The Wild Wahlberg Western Reunion Take Two. Aha. Vår familjereunion blev ju inställd förra året.
Ah, ja.
Och den som skulle vara i Colorado Springs.
Mm.
Springs. Men nu har vi fått en ny inbjudan. 9-12 i Colorado. Alltså augusti. Men jag måste bara visa en bild här. Kolla hur vackert det är. Jag är så jävla sugen på att åka. Men frågan är om man får åka till USA i augusti.
Ja, vi får väl se. Ja, det är helt magiskt.
Alltså,
ja, nej, men jag vet.
Det kan ju vara den vackraste platsen på jorden.
Ja, fan. När USA öppnar upp igen då och vi börjar kunna åka dit, som vi ju tycker om att göra med jämna mellanrum.
Ja.
Vi måste se lite nya delar av USA. Vi, ja, åker alltid bara till väst- och östkusten jämt, och lite södern.
Ja, Denver är ju perfekt. Det är ju mitten. Det är verkligen, det blir, ja, inte mer. Ja, det är magiskt. Mm. Jag tror att det är på mitten, på centimetern.
Jaha, ja.
Mitten,
mm,
nästan.
Du, nu måste vi runda av det här. Jag börjar bli sjukt hungrig.
Jag har också behövt nästan så här svimningsattack av, ja, hunger. Men det sista vi ska säga är att vi ska gå in på Retro Petrol och följa dem på Insta. Det är världens bästa bildgalleri när det kommer till USA-bilar. Och blir man sugen på någon av bilarna så är det bara att tänka, ja, den är till salu.
Mm.
Och då går man in på retropetrol.se och köper bilen.
Mm. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Det blev ett långt avsnitt den här veckan.
Ännu en vecka till ända.
Mm. Trevlig helg på er allihopa. Så hörs vi, ja, hörs är vi vad vi gör. Jag vill, ja, säga vi ses, men vi hörs.
Vi kommer ju träffa några säkert.
Ja, säkerligen. Mm. Om en vecka. Ha det bra.
Hej! What you call an icon living? Start a record label, Misfits just did it. Ooh. Nylon, cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Ooh. About to make a movie independent. Ooh. Need new trucks independent. Ooh. I need you to listen to the vision. Ooh. All your verses sound like dirty dishes. Ooh. I'm about to clean them in the kitchen. Ooh. And we making money by the minute. Ooh. I'm about to do a way different. God, I am just an icon living. I am just an icon living, living. Icon living. I am just an icon living, living. I am just an icon. Ooh. I am not a Mayan, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. Stretcher. I am here and I'm still flexing. I am just an icon living. Start a record label, Misfits just did.